kan vara fullt möjligt med ett justitiemord också i vårt eget land.
Cederholm försätts på fri fot redan idag och hans fall tas sen upp på nytt i hovrätten.
Det var fruktansvärt. Det har gått så fel till alltihopa, tycker jag.
Det här är en historia som aldrig fick ett tillfredsställande slut.
Tar man en sten i en mur så borde muren rasa, tyckte vi. Och vi bara väntar på att bli utsläppta vi också.
För om Kate Cederholm aldrig var med, vem skulle ha gett den påstådda orden vid branden?
Eftersom Kate inte var med, vem var det då som kastade stenen? Det var det ingen som frågade efter.
Spår försöker rätta ut alla frågetecken som fortfarande finns kvar. Ett handlar om hur mycket rykten och klass fick spela roll när 7 unga raggare skulle inför rätta.
Anledningen till att de hade dömt, det var att de var white trash. Att de inte hade advokater som brydde sig om dem. Att advokaterna inte trodde på deras oskuld.
En sak är säker. Tiden läker inte alla sår.
Det som plågar absolut mest att det är släkt och vänner som går och tror att vi skulle slå ihjäl den här Bovidaren. Fängelsetiden kan man inte göra någonting åt, men man kan släcka det. Tron hos dem att vi har gjort det. Det plågar mig absolut mest. Att vi skulle, jag skulle vara mördare. Det plågar mig.
Spår. Raggarmordet. Avsnitt 2. Malmö, våren 2016. Spårsresearcher Lisa har tagit reda på något som kan vara guld värt för en radioreporter. Och medan jag åker ner till Skåne så är Martin kvar i Stockholm.
I förra avsnittet av Spår tipsade ju Jan Guillou om hur han, efter att ha visat hur Kate Cederholm felaktigt dömts för mordbranden, nu tog sig an nästa raggare, Mikael Johannesson. Enligt Guillou ska även Johannesson ha haft alibi för brandkvällen. Och det programmet ska vi alltså titta närmare på lite senare. Men först Malmö och Anton.
Platsen är Malmö stadsarkiv.
Hej, Anton heter jag. Jag ska kolla på några kassettband. Från länge sedan. Det handlar om raggamordet.
Jag har pratat med chefen här som har ett ovanligt fynd åt oss i sitt arkiv.
Jag heter Susanne Sandberg och jag är enhetschef för enheten tillsyn och arkivvård vid Malmö stadsarkiv.
Det är Susanne Sandberg som grävt fram material kring raggamordet som egentligen inte skulle finnas kvar.
Eftersom detta är ett material som skulle ha gallrats misstänker jag att så har skett med det som inte är här. Men att någon person har blivit uppmärksammade på vad de här banden gäller och då tagit ut dem ifrån de serier som skulle ha gallrats.
Raggarmordet handlar om en rad händelser som skedde för över 35 år sedan. Det finns problem med att berätta om så gamla händelser. Dels har människor svårt att minnas, dels kan flera viktiga huvudpersoner ha dött. Och så kan det också finnas offentligt material som används i rättegångar och förundersökningar som faktiskt har förstörts. Och precis de svårigheterna har vi i den här historien. Viktiga personer är döda. En del av de andra minns dåligt och mycket av materialet är kasserat, enligt dåtidens praxis.
Egentligen finns det en föreskrift, eller fanns på den tiden ska jag säga, en föreskrift från Riksarkivet som sa att de här handlingarna skulle inte bevaras längre än 10 år. Men i vissa fall har då poliserna tagit initiativet att bevara dem eftersom de ser att det finns ett kulturhistoriskt värde.
För oss betyder det att det nu alltså går att berätta den här historien på ett sätt som gör det möjligt att försöka ta reda på fler detaljer kring raggamordet. Många av polisens förhör kritiserades för hur de lät, hur frågorna ställdes, hur man till exempel föreslog namn, Kate Cederholms namn, för de åtalade så att de skulle förstå att Kate Cederholm antagligen var med om att bränna ner raggagården i Malmö och sen föra bort vittnet Bo Göransson till Helsingborgs hamn där han kastades i hamnbassängen. Nu kan vi och ni som lyssnar själva avgöra hur det lät. Vi kan också höra röster från personer som inte längre är i livet. Förstahandsmaterial, historierna, som de lät när allt det här avgjordes 1981.
Det är 3 stycken arkivboxar och sen motsvarande en hyllmeter ungefär med kopior.
Så om jag vill gå och kolla nu, kan vi gå dit eller har du någon annanstans eller finns det här?
Det finns här. Vi kan gå ner om du vill se hur det ser ut i arkivet.
Ja, jättegärna.
Medan jag och Susanne Sandberg tar oss ner i källaren på Malmö stadsarkiv påminner jag om två saker som gör att ni som lyssnar hänger med bättre i den här historien. På vår hemsida www.sparpodcast.com finns tidslinje, persongalleri och kartor som gör att ni enklare förstår vad vi pratar om. Och lyssnar ni via Acasts egen app, då visar vi bilder direkt i er mobil på sånt material som vi tycker förstärker eller förenklar den här historien. Det handlar om 7 raggare från Helsingborg som enligt vittnet Lotta ska ha åkt till Malmö för att bränna ner en raggargård där. Väl i Malmö ska de ha tagits på bar gärning av vittnet Bo Göransson som de då slagit ner, tagit med sig till Helsingborg och vittnet Lottas lägenhet. Hon ska ha haft några göteborgsraggare på besök som också åtalas eftersom Bo Göranssons kropp flyttas från helsingborgarnas svarta förlängda Plymouth Fury till göteborgarnas rosa Cadillac. Sen ska man ha kört Bo Göranssons kropp till Oceankajen i Helsingborg och dumpat honom i vattnet. Det kan låta som en ganska enkel historia, men alla 7 helsingborgsraggarna och möjligen några av raggarna från Göteborg kommer att ha olika och avvikande historier om vad som egentligen hände. Så Acasts app och vår hemsida kan vara en bra hjälp för att följa alla turerna i den här historien.
Vi är nu nere i en av magasinen där vi har alla domstols, alla polishandlingar från 1874 till 1994.
Ner under markplan i en källarvåning, typisk för svensk offentlig förvaltning, finns Malmö stadsarkivs lager. I långa rader står hyllor på skenor. Hyllorna mäter från golv till tak och går att flytta på med snurrhandtag på gavlarna.
På den här hyllan så tror jag att vi väl åtminstone har 100 hyllmeter, så det är rätt många ton som vi kan flytta på det här sättet. Där hade vi flygplanskapningen på Bulltofta 1972.
Wow.
Men den får ni ta en annan gång.
Ja.
Där, de här får vi ta och de där.
På en liten vagn tar vi med oss materialet upp till markplan igen för att se vad som är sparat av förundersökningen från 1979. Det är ett kontroversiellt och omskrivet material. Det finns anklagelser om att polisförhören gått felaktigt till och det finns andra, såväl journalister som jurister, som istället menar att det är ett gäng raggare som ljuger sig blå genom de här timmarna som alltså ryms på klassiska kassettband. Vi vet inget om bandens kvalitet. Förhören gjordes 1981. På 35 år kan kassetterna kanske ha blivit avmagnetiserade. Totalt 3 lådor med över 60 kassettband prydligt märkta med datum och förhörspersoner. Polisen har oftast använt raggarnas smeknamn. Forskan, Brylis, Rick, Rolle, Jeppe och så Mikael Johannesson och Kate Cederholm. Här finns de, alla 7. Okej, jag erkänner. Min puls är ganska hög här. För en radionörd som jag så är det ett otroligt spännande ögonblick att trycka på play just nu. Är rösterna från 81 fortfarande kvar?
Jag vill se. På power. Och så play då. Yes, det låter.
Och börjar klockan 11.15. Varsledare är kriminalinspektör Henrik Karlsson.
Nu börjar ett mödosamt jobb med att kategorisera och systematisera förhörsbanden. Allt ska dessutom spelas över in i våra datorer så att vi kan klippa radio av innehållet. Men innan jag börjar med det jobbet så är jag speciellt nyfiken på hur förhören med Brylis lät. Brylis kallades killen som ska ha kört raggargängets bil, den svarta förlängda Plymouth Fury, under natten för branden. Ni minns säkert från förra avsnittet hur advokaten Jan Karlsson reagerat när han läste utskrifter av förhören med Brylis. Efter rättegångarna gjorde man 2 olika intelligenstest med honom. Brylis snuddade vid den lägre gränsen, alltså nära det som kan betyda lindrig utvecklingsstörning. Hur lät förhören med en sån person? Jag tar första bästa band jag hittar, märkt Brylis.
Brylis.
Vad kan du göra detta?
Jag har tänkt över, jag kan inte bara säga en grej som inte stämmer.
Nej.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Precis som du upplevde.
Det Det har vi sagt.
Nej, det har vi inte sagt.
Kanske måste en förhörsledare jobba precis så här. Men jag kan bara föreställa mig hur jobbigt en person som Brylis har det här.
Du har sagt att du är ett evstopp och var där vid 23-tiden eller 11-tiden som du själv söker.
Ja, det stämmer
inte.
Det är viktigt att påpeka att det här inte på något sätt visar på att förhörsledaren gör fel.
Du kan inte säga något som inte vet ju heller.
Jo, men det är inte så. Tänk nu lite framåt istället.
Men om vi tänker tanken att det är en oskyldig person som utsätts för det här.
Men det är möjligt. Jag kan inte lova dig någonting, men att han hade släppt och något på restriktioner och så hade fått att läsa. Vad vill du ha igår? Vad pratar du med?
Ja.
Och som gång på gång försöker värja sig genom att upprepa sanningen.
Det är inte för att jag ska lura dig på något sätt att prata. Utan det ska du göra om det.
Och med den nedsatta intellektuella förmåga som det innebär att ha ett IQ nära 70. Alla är olika, men gemensamt för människor med utvecklingsstörning eller nära utvecklingsstörning, som det kan röra sig om här, det är att man har svårare att precisera ett förlopp, man har svårare att berätta om personer som var med, i vilken ordning saker sker och vilken orsak saker sker. Det är också svårare att stå emot ledande frågor eller press utifrån, såväl från familj, vänner eller ständigt frågande poliser.
Och sen blir det mycket lättare för dem som ska fatta beslut i saken och som de har sanning.
Om vi har allt det klart för oss när vi lyssnar på det här, då är det inte svårt att förstå varför Brylis gråter.
Du ska inte alls sitta och skämmas att du har försökt att komma undan och försökt att komma undan för dig. Förstår alla att man... Men gränsen är nog någon gång förstår. Jag tror att du som sagt kommer att känna dig lättare när du har berättat.
Advokat Jan Karlsson menar att det här är att gå för långt.
När det börjar bli för mycket ledande frågor och man försöker, så att säga, där det framgår av frågor att man försöker få till stånd ett visst svar, då tycker jag kanske man ska ingripa och säga att nu får det vara lugnt och slut. Va?
Vem känner du mest av de här två, Rick eller Kate?
Ja, det är Rick
egentligen. Men ändå nämner du honom direkt, men inte Kate.
Det här spelade också roll när Kate Cederholm friades. Då underkände rätten i princip delar av förhören och det bevisvärde Brylis utsagor hade. Just på grund av förhörsledarens sätt att försöka lägga ord i mun på den förhörde.
Och de skriver, då kommer jag inte exakt ihåg formuleringen i hovrätten, men de skriver ju att hans uppgift om Kate Cederholms närvaro är felaktiga. De går ju så att säga ett steg längre än vad de egentligen behöver göra. Det hade ju räckt att säga att det är sånt tvivel kring de här uppgifterna, så det går inte att lägga det till grund för. Men de säger att det är med största sannolikhet felaktigt.
Jag vill också höra Rick Cederholm, Kate Cederholms bror. Hur låter han i förhören? Rick har nämligen erkänt att han har tänt på Raggargården och fört bort Bo Göransson i vissa förhör. Men Rick har också nekat blankt i andra. Efteråt har han menat att erkännandena var taktiska och aldrig hade med sanningen att göra. Hur trovärdig kan Rick ha låtit?
Menar du, Rick, att de andra står på det här viset?
Nej, det menar jag inte.
Menar du?
Jag menar att de möjligtvis är placerade någonting sånt här.
Någonting så här, och så gör de en gest över pappret. Vad menar du?
Ja, var är de? Jag kan inte säga att han stod där om jag inte vet att han stod där. Hur för i helvete skulle jag kunna se var de stod?
Va?
Lugnt, men herregud, frågar om var de stod istället.
Vi frågar ju här, är detta möjligt att man håller vakt på detta sättet?
Nej, det vet jag inte.
Men de är i din omedelbara närhet, de som håller knappt.
Ja, det hoppas jag givetvis att de ska vara, men de ska hålla knappt på mig.
Hur pass i din omedelbara närhet vill du ha dem?
När jag packar ihop första kartongen med band så ser jag två kassetter märkta med texten Lotta, psyket. Det här är alltså förhör som görs med huvudvittnet Lotta. Hon som sitter på det som hela åtalet bygger på. Vitala uppgifter om dåden och vilka personer som var med. Det här är alltså förhör som görs med Lotta när hon brutit samman och tagits in för psykisk vård. Pressen på henne var stor. Från raggar i Malmö, från de utpekade raggarna i Helsingborg och så från polisen. som alltså åker till en psykiatrisk vårdavdelning för att göra nya förhör.
Ja, anledningen till detta förhöret är ju att Lotta bröt samman igår och blev förd till psykiatriska kliniken i anledning av det. Och sen har du idag pratat med läkare här ute och därefter så blev jag uppringd av läkaren. Jag pratade också med dig och då ville du att jag skulle komma hit och att du ville berätta något ytterligare. Och vill du då själv nu till början med egna ord berätta det du vill ha framfört?
Jag vet inte, det har varit så mycket nu på sistone och sånt. Så mycket snack och sånt. Och så kom det att jag skulle upp och vittna igen. Och det kom liksom så plötsligt. Jag visste att jag skulle vittna igen. Men... då är det liksom att jag har inte ljugit, jag har inte gjort. Men man sa så har väl undanhållit en hel del.
Förutom kassettbanden med förhören ligger också själva förundersökningen med i tre större kartonger. I de två första kartongerna ligger det hundratals maskinskrivna sidor, prydligt ihophäftade, med förhör, bilder på bilar, kartskisser. Kort sagt, sånt som vanligtvis utgör en förundersökning om brott. Men i tredje kartongen ligger en lös plastficka överst.
Det är något nytt. Brev som ligger i en plastficka. Daterat 99. Fan, det här.
De papper som finns i plastfickan har en mycket vitare färg än sidorna från 1980-talet. Ni som lyssnar via Acasts app kan se en bild på brevet i er mobil nu. Polisen har undersökt brevet i jakt på fingeravtryck, men utan resultat. Brevet är nämligen undertecknat anonymt med signaturen ett ögonvittne. Det personen menar sig ha sett är hur tre bröder Cederholm, forskaren, Brylis och så en ljushårig kille suttit i en svart lång bil vid Hamntorget i Helsingborg. När vittnet kör upp med sin bil ser hon eller han hur en annan person dyker upp i bilens baksäte. När den killen får ögonkontakt med vittnet så ska han ha gjort en rörelse med pekfingret över sin hals. Vittnet skriver att det här måste betytt att killen kände sig hotad till livet. Sen påstår vittnet att en av bröderna Cederholm ska ha märkt vad killen höll på med och då börjat slå ursinnigt på honom. Men polisen avskriver ärendet. Man tror inte på tipset. Som skäl anger man att det här är första gången en tredje broder Cederholm nämns. Ingenstans i alla tusentals sidor av förhör har den äldste broderns namn dykt upp förut. Polisen skriver också att det verkar osannolikt att vittnet kunnat se alla de här detaljerna i en mörk novembernatt. Och så slutligen finns det ingenting som tyder på att raggarna ska ha varit vid Hamntorget i Helsingborg. Man ska ha varit vid Lottas lägenhet och sen Oceankajen. Men oavsett om det här tipset stämmer eller inte så visar brevet en sak. Den här historien har fortfarande frågetecken som människor går och bär på. Den väcker känslor och funderingar hos många långt efter att Kate Cederholm friats och de andra avtjänat sina fängelsestraff. Det har nu blivit dags att ta reda på hur huvudpersonerna i den här historien har påverkats av händelserna och vad de säger om det som hände 1979. Det ska visa sig att många har haft det tufft och långt ifrån alla i livet, trots att många inte ens fyllt 20 när allt hände.
Hemma på Spårs kontor har jag och researcher Lisa Domelin fått fram flera detaljer kring huvudpersonerna i den här historien. Kate Cederholm själv, han dog 2010. Men alla de andra raggarna från Helsingborg verkar vara i livet och alltså möjliga att intervjua. Värre är det med åklagare Kay Kalin. Han gick bort 2007. Och även huvudvittnet Lotta, som Anton alltså hittat på band, är avliden. Så inte heller henne kommer vi kunna träffa igen. Något som däremot överlevt i flera generationer är ryktet kring familjen Cederholm. I gamla tidningsartiklar från 80-talet hittar vi många hänvisningar till Cederholmarna. Bröder vars rykte är vida ökänt. Det handlar om slagsmål, stölder, fylla och allmänt raggarliv.
Gängledaren är nordvästra Skånes värsta buse. Bröderna styrde gänget med terror.
I rättegångsreferaten nämns att
den äldre brodern är allmänt fruktad.
Och i rättssalen
försöker han styra gänget med sin blick.
En av de poliser som hållit flest förhör med Rick Cederholm kallar honom för
ett vildskott som ingen försökt tukta.
Och i mycket nyare tidningsklipp hittar vi fler artiklar om familjen Cederholm på samma tema. Men nu med grövre brott.
Släkt i brott. Far och syster åkte fångbil till begravningen.
Efter att Kate Cederholm friats 1984 fick han ett skadestånd på totalt 515 000 kronor. En tid levde han som lantbrukare, men han återföll till kriminell verksamhet och under 90-talet dömdes han till flera års fängelse för olika narkotikabrott.
Gios vän fick 8 års fängelse. Polisen hittade halvt kilo heroin hos Kate Cederholm.
1996 döms Kate Cederholms son för ett uppmärksammat brott.
Ja, högsta domstolen dömde alltså idag en 17-åring till 4 års fängelse för mord på en svart afrikan i Klippan förra året. För första gången slår högsta domstolen fast att ett sånt här dåd har rasistiska motiv. Gärningsmannen ropade Sieg Heil och bar nazistsymboler.
Samma Henning Sjöström som försvarat Kate Cederholm 1984 var nu drygt 10 år senare advokat åt Kates son.
Han hade ju inga föräldrar som tog verkligen hand om honom. Han var vildvukt. Han står ju under utveckling. Kan inte påstå att en sån är rasist. Han visste ju inte vad det var. En sån ska inte ha fängelse. Bara.
Pappa Kate hade själv gripits bara veckor före domen mot sonen för innehav av 545 gram heroin. Och de svarta rubrikerna fortsätter att följa familjen. Även Kates dotter har avtjänat fängelsestraff. 1999 döms hon till 1 år och 10 månader för att stuckit en kniv i bröstet på en man i Båsta. Även Kate Cederholms bror Rick har ibland levt sitt liv på fel sida av lagens gräns.
Jag kommer att klargöra för honom exakt hur det är, att ni måste jobba objektivt. Och jag tror inte att han kommer att ha några bekymmer med det.
Det här är Rick Cederholms advokat, Lars Kruse. Rick Cederholm var 1 år äldre än brodern Kate och fälldes också för händelserna i samband med raggamordet. Men till skillnad från sin bror friades han aldrig. Rick, han vill fortfarande att sanningen ska komma fram.
Byt plats med honom. Du har suttit 10 år för ett mord du inte har begått. Vad hade du tyckt om det? Hade du tyckt att det här lägger bakom mig? Jag skiter i det. Jag tror inte att du hade gjort. Och det har inte Rick heller gjort.
Rick är sedan flera år tillbaka medlem i Hells Angels i Helsingborg.
Som jag förstår det så är han också medlem i Hells Angels idag.
Det är det.
Ja, det måste vi också på något sätt... Eller det ska ju sägas liksom. Och det kommer han säkert få frågor kring liksom. Ja.
Det vet han också.
Så Cederholmarnas rykte och kriminalitet, det var ett problem 1979. Och det verkar inte förbättrats nu, över 35 år senare.
Samtidigt, vad var det Jan Guillou sa i förra avsnittet?
Rättsväsendet är inte starkare än det sätt vi behandlar våra svagaste.
För det gäller att sortera här. Hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Har man gjort ett brott så ska man naturligtvis straffas. Men om man har stulit en bil betyder inte det att man per automatik är beredd att slå ihjäl en person eller kasta en medvetslös människa i sjön. Vi vet att bröderna Cederholm hade rykte om sig att vara våldsamma och kriminella. Ibland var ryktet sant, andra gånger överdrivet. Vi granskar nu fallet raggarmordet och om det kan ha begåtts felaktigheter där. Vi är alltså inte intresserade av rykten eller resonemang av typen ja men det vet man ju att de var skyldiga eller ingen rök utan eld och så vidare. Ryktena kring Cederholmarna har gång på gång använts för att slå fast hur troligt det är att de begått de här brotten. En sån logik kan snabbt bli obehaglig och den drabbar aldrig den starke, bara samhällets svaga.
Som jag sa, samma bevisning riktad mot mig hade lett till ett telefonsamtal från generad kriminalinspektör. Men riktas den bevisningen mot Kate och Rick och de andra så kan tillmäta man den mycket större betydelse.
I spår vill vi ta reda på vad som faktiskt hänt. Inte vad människor tror sig veta eller anser kan ha hänt. Men mycket tyder på att just ryktena kring Cederholmarna fick för stor betydelse.
Du ska ju veta att hela stämningen i Helsingborg, den var ju att Kate hade lurat skjortan av Jan Guillou.
Journalisten Ingrid Karlqvist följde rättegången mot Kate Cederholm 1984.
Och folk sa till mig, jag känner den där Kate, men snälla du, så jag har faktiskt suttit igenom rättegången, jag har läst hela förundersökningen, jag har hängt med på detta. Nej, de flesta var helt övertygade om att han var skyldig.
Ingrid Karlqvist är jämngammal med raggargänget men rörde sig inte i samma kretsar när hon var tonåring i Helsingborg. Däremot kände hon väl till bröderna Cederholms rykte.
Bland det första jag fick höra av mina jämnåriga, det var akta dig för bröderna Cederholm, Rick och Bill och Kate. Och bara namnen var ju skräckenjagande, det lät ju som Vilda Västern.
Men när hon kom nära Kate Cederholm under resningsrättegången 1984 ändrades Ingrid Karlqvists bild av Kate.
När jag satt igenom hela rättegången så blev jag fullständigt övertygad om att åtminstone var så här att det fanns inte ett enda bevis som talade för att han skulle ha gjort det. Det fanns däremot ett antal omständigheter som talade för att han inte hade kunnat vara med.
Varför folk ändå hade så svårt att tro på att Kate eller någon av de andra var oskyldiga menar Ingrid Karlqvist beror på främst bröderna Cederholms bakgrund, deras klass.
Anledningen till att de hade dömts, det var att de var white trash. Att de inte hade advokater som brydde sig om dem. Att advokaterna inte trodde på deras oskuld. Och de hade jäckat polisen i många år. De hade liksom en massa, inte mord och mordbränder, men inbrott. Och de hade väl, kriminalitet, men inte på någon grov nivå. De var kriminella, men de var ju inte mördare eller mordbrännare.
Ja, Anton? Ja, men tja, Rick. Har du tid att prata?
Och när vi får tag i Rick Cederholm, våren 2016, bekräftar han dels ryktena kring familjen och dels att många av ryktena faktiskt stämde, åtminstone när det gäller Kate.
Min lillebror Kate, det var en riktig bandit. Han hittade på bara en massa skit under hela sitt liv. Så när han kom ut så var det sämsta ambassadören som kunde komma ut för oss. Alltså hade någon annan kommit ut så hade de jobbat vidare med det här målet. Men jag och Johan söttnade väl när han fick se att den här killen knarkade och hittade på list direkt när han kom ut.
Rick Cederholm hävdar fortfarande bestämt att ingen i gänget gjort sig skyldiga till varken mordbrand eller vållande till annans död.
Ingen av dem har gjort det här. Det är 100% säker på.
Det som drev åklagarens huvudvittne, den då 16-åriga Lotta, till att berätta en historia som Rick menar är ren lögn. Ja, det var ett av de äldsta skälen vi människor har för att ljuga.
Hon stötte på mig och jag avvisade henne.
Så enkelt?
Och, så enkelt var det. Det här var en kvinna, för små kvinnas ljuva hämnd.
Vi bestämmer att Rick ska höra med de andra i raggargänget som man kan få tag på. Han säger att han inte har snackat med en del av dem sedan de muckade från fängelset för 30 år sedan. Så vi får se vilka som fortfarande vill prata.
Ska jag göra så att jag försöker få tag på Johan Andersson och Lotta?
Brotten är ju nu preskriberade. Kanske kan det få någon att säga något som de aldrig tidigare sagt.
Ja, så hörs vi.
Ja.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Nu till tipset från Jan Guillou, det som rörde Mikael Johannesson. J, som han kallades. Han är en av raggarna som Rick nu kommer försöka få tag på. Martin har satt sig in i Mikael Johannessons fall. Vi hittade det gamla tv-programmet som vi fick tips om.
I förra veckans spår hörde ni hur Jan Guillou gav oss tipset att se avsnittet av Magasinet från 83, där man bytte fokus från Kate Cederholm, som nu beviljats resning, till nästa raggare, Mikael Johannesson. Enligt Guillou hade Mikael Johannesson en möjlighet att fastställa ett alibi och därmed också ett bra läge att få resning.
För visst är att jag är oskyldig till detta alltså. Men nu sitter folk så att du gjort det och det och det.
Den 21 december 1983, alltså nästan ett år efter första programmet om Kate Cederholm, sänds magasinet om Mikael Johannessons fall. Jan Guillou är fast besluten att visa hur även Johannesson har alibi för mordkvällen. Och därför, precis som Kate Cederholm, ska beviljas resning.
Och nu har högsta domstolen ju gett oss rätt så långt att man har försatt Kate Cederholm på fri fot och beviljat honom resning i målet. Därmed är det alltså dags att pröva om det inte finns ytterligare personer i detta mål som har blivit felaktigt dömda. Och ikväll har turen kommit till Mikael Johannesson som ni såg här i början.
I programmet berättar Jan Guillou att raggan Mikael Johannesson hade dambesök hemma i sin bostad den natt som han påstås ha varit i Malmö och bränt ner Granbackens raggagård. Det intygas av Mikael Johannessons mamma.
När de kom hem här så låg jag och sov i Mikaels säng. Och han kommer in och väcker mig och säger att jag får flytta på mig. Och då säger jag som vanligt till honom de gånger jag tagit hans säng att du kan ligga där på soffan i det här rummet. Men det kunde han inte, för han hade en flicka med sig.
Ja.
Att jag fick flytta på mig.
Även Susanne själv, som Mikael Johannessons tjej alltså hette, bekräftar detta i förhör med polisen.
Där berättar hon att det här har inträffat. Hon har följt med Mikael Johannesson från det här diskoteket en lördagkväll ungefär vid tiden november 1979.
Nej, flickvännen Susanne minns inte exakt vilken helg det hände. Men en kompis till Mikael Johannesson kom på besök nästa dag, söndag förmiddag, för att titta på video. Mikael hade spelat in en film på VHS som sändes kvällen innan på TV. Och kompisen Stefan Atle Axblom intyger att han mötte Susanne i hallen när han kom.
Jag såg på filmen, det var då träffade jag Jay. Och Susanne.
En detalj i Susannes historia sticker särskilt ut. Den helgen så får de skjuts hem till Mikael Johannessons mamma i en mycket speciell bil.
Inte vilken raggarbil som helst, utan en rosa Cadillac. Och den bilen glömmer man inte om man en gång har vistats i.
Alltså samma rosa Cadillac som enligt åklagaren används för att dumpa Göranssons kropp. Här går alltså historierna tvärt isär. Mikael Johannesson menar nämligen att han inte alls åkte bilen sent på natten till hamnen. Nej, han åkte i den rosa Cadillacen tidigt på kvällen med sin tjej Susanne när de skulle hem till Mikael.
Vi åkte med en rosa färgad Cadillac med ett par göteborgare. Och det är den Cadillacen som är aktuell i detta fallet.
I magasinets studio får tv-tittarna se, efter alla intervjuer, hur Jan Guillou tar fram några olikfärgade kuber för att visa hur man med ett logiskt resonemang kan pussla ihop vilken av helgerna Mikael Johannessons alibi gäller. För antingen handlar vittnenas historier om helgen före eller själva brandhelgen, eller så helgen efter dådet. Helgerna kallas 1, 2 eller 3, där alternativ 2 är den helg där branden och bortförandet av Bo Göransson sker. Vi följer resonemanget och börjar med Susannes vittnesmål. Hon bekräftar alltså att hon faktiskt tillbringade natten med Mikael Johannesson någon av de tre aktuella helgerna.
Någon av de tre helgerna så inträffade den här händelsen. När hon kom hem till Mikael, Mikaels mamma låg i Mikaels rum och de fick byta plats och sådär.
Men Mikael Johannesson inleder ett längre förhållande med en annan tjej just helgen efter mordbranden. Alltså sista helgen av de tre.
Det här betyder alltså att Susanne kan ha varit hemma någon av de här två helgerna, men inte helgen efteråt.
Filmen som kompisen Stefan Atle Axblom kommer för att se och som Mikael Johannesson spelat in på VHS visas på TV först precis före den andra helgen. Så det utesluter ju den första helgen.
Följaktligen kan man inte se någon videoinspelning helgen före. Utan ser man en videoinspelning så är det den kritiska helgen. Eller förstås helgen efteråt.
Så redan där har Guillou ringat in helg nummer 2. För helg 1 hade filmen inte visats och helg 3 hade inte Susanne varit hemma hos Mikael, för då hade han en ny tjej.
Resultatet blir alltså att om man lägger ihop de här utsagorna, att alla pusselbitarna hamnar på, ur Mikaels synpunkt, rätt helg. Och det blir mycket spridd och osäker utdelning på helgerna före eller efter, som är det som domstolarna har velat tro att det här skulle ha kunnat inträffa.
Men även om det här verkar tydligt och klart i tv-rutan, finns det en person i studion som inte imponeras av Guillous flyttande av färgglada klossar.
Susanne och Mikael Johansson åkte inte i den rosa Cadillacen denna kväll.
Rösten tillhör åklagare Kay Kalin. Det är Kalin som åtalat raggarna och fått dem fällda i både tingsrätt och hovrätt, men som sen fått sitt arbete kritiserat av Jan Guillou i 3 tidigare program av magasinet. Nu har han till slut bestämt sig för att möta Guillou i tv. Och just uppgiften om den rosa Cadillacen går åklagare Kalin inte med på. Alltså Mikael Johannesson menar att han och Susanne blev skjutsade hem till honom av Göteborgsraggare i just den där rosa Cadillacen. En resa som ska skett på kvällen i Helsingborg. Men enligt åklagaren har han uppgifter som istället visar att den rosa Cadillacen användes när de 7 Helsingborgsraggarna, inklusive Mikael Johannesson, kom hem till vittnet Lotta och lastade över Bo Göranssons kropp från sin förlängda Plymouth Fury. Det ska ha skett någon gång vid 4 tiden på morgonen, alltså vid ett betydligt senare tillfälle än vad Mikael Johannesson menar. Den rosa Cadillacen är helt enkelt den bil som används för att skjutsa offret till Helsingborgs hamn, menar åklagare Kay Kalin.
Sen hörde vi då göteborgarna, bilägaren och föraren, som hade kört den aktuella bilen den aktuella kvällen. Och då fanns Mikael Johansson i rättssalen, samtliga 9 tilltalade fanns i rättssalen. Då säger både bilägaren och föraren av bilen att Mikael Johannesson och någon flicka åkte inte i den rosa Cadillacen den här kvällen. Utan bilägaren säger tvärt emot att Mikael Johannesson kom i den förlängda fjorden.
I tv-studion böjer sig sen åklagare Kay Kalin fram och flyttar bort den av Guillous färgade kuber. Den som ska representera Cadillacen i pusslet. Men Guillou sätter tillbaka den samtidigt som han invänder.
Ja, men det där är inte självklart, därför att de här 2 personerna som göteborgarna som har kört i Cadillacen i förhör, också förhör som du själv har utfört här sen, så säger båda de här 2 att de den här lördagskvällen har varit runt i Helsingborg och kört hem personer på olika håll, och de ger adresser som kan stämma ganska bra med det här, va? Men de kommer inte ihåg vilka de är. Så det minsta du har från dem är 2 personer.
Då glömmer du en sak, att det är en av göteborgarna, bilägaren, kände Mikael Johannesson mycket väl eftersom bilägaren har varit mycket i Helsingborg. Mm. Hade honom på raden framför sig, tror jag, i rättssalen. Mm. Bilföraren tittade på honom. Båda 2 sa klart och tydligt att Mikael Johannesson åkte inte i den rosa Cadillacen denna kväll.
En sak står klar. Efter att vi tittat klart på programmet inser vi att de raggare som kom från Göteborg stod för ett viktigt vittnesmål 1979. Och att det vittnesmålet samtidigt var oklart. Hade göteborgarna skjutsat Mikael Johannesson och hans tjej Susanne hem? Eller hade göteborgarna varit med när Mikael Johannesson och de andra helsingborgsraggarna lastat över en livlös kropp till deras bil, den rosa Cadillacen, och dumpat kroppen i hamnen? Här finns motstridiga uppgifter och något som spår kan gå vidare med. Än idag är det här en helt olöst fråga.
I vår intervju med Jan Geo, drygt 30 år senare, förstår han fortfarande inte varför bara Kate Cederholm fick resning och inte Mikael Johannesson.
Men och varför så inte skedde går det egentligen inte att förklara, annat än med en ovilja hos rättsväsendet att liksom en resning till i det här målet innebär att alla går loss, eller hur? Oerhörda skadestånd, jätteskandal, största justitiemordet någonsin, bla bla. Alltså jag kan tänka mig att en sorts perverterad omsorg om tilltro till rättsväsendet gör att domare i högsta domstolen tycker att det här vore olämpligt att ta upp. Och det handlar ju ändå bara om några raggare hit eller dit.
Tillbaka till nutid. Någon vecka efter att jag senast pratade med Rick så ringer han igen för att berätta om vilka av raggarna som vill ställa upp på intervju. De dåliga nyheterna först. Rick får inte tag i forskaren och Brylis. Men Spår får kontakt med Brylis och hans föräldrar. De svarar, men tackar nej till att medverka. De tror inte att något gott någonsin kan komma ur den här historien. Så till de goda nyheterna. Det visar sig att förutom Rick Sederholm så går Roland Rolle Radyns, Leif Jeppe Jeppsson och Mikael J. Johannesson med på att träffas för en intervju. Jag sätter mig på ett flyg ner till Ängelholm där Rick lovar möta mig. Det är en historisk träff. Det här gänget har inte varit samlat sedan i samband med rättegångarna 1982. Men hela arrangemanget verkar gå åt skogen redan när jag landar på Ängelholms flygplats. Rick dyker inte upp.
Tjena Rick, Anton Berg här. Har landat.
Det visar sig att Rick varit på fest och kommit hem sent.
Hoppsa.
Ja, han är inte körklar.
Nej, men då ska du inte köra. Nej, men jag tar den. Men frågan är vart jag ska då?
Jag tar en taxi och möter Rick i hans hus i Helsingborgs utkanter.
Hej, Anton.
Rick.
Tillsammans ska vi åka hans bil till Åstorp, där de andra väntar.
Jag håller hemma för han ringer precis.
Ja.
Men jag får inte ta på dig.
Nej.
Och det är lite synd.
Det blir Rick, Rolle och Jeppe. Men inte Mikael Johannesson. Jag har alltså hunnit prata med Mikael Johannesson i telefon. Och det var där han berättade att han inte mår bra. Han säger att han har levt med ett långvarigt missbruk. Men att han ska försöka komma. Han vill gärna prata och försöka reda ut vad det var som hände på 80-talet. Han hoppades mycket på det jobb som Jan Guillou la ner på att försöka få någon frikänd. Men som alltså gjordes förgäves. Branden och rättegångarna har i grunden förändrat hans liv, menar Mikael Johannesson. Men nu visar det sig att han alltså inte kommer till den här återträffen.
Ska jag köra eller? Ja, jag gör det.
Det blir av förklarliga skäl jag som ska köra Ricks bil. När jag öppnar bakdörren för att sätta min bandspelare där noterar jag en skottsäker väst som ligger slängd i baksätet. När vi svänger ut på motorvägen mot Åstorp blir vi efter ett tag omkörda av en polisbil. Då kan jag inte låta bli att fråga om vilka som känner till att Rick är med i Hells Angels.
Hur mycket vet polisen om att du är till exempel med i Hells Angels?
Alla vet det.
Alla, säger han. Har polisen alltså koll på den här bilen?
Hur är vi ute och åker i en lyst bil?
Ja, det är säkert en avlyst bil också.
Okej, bilen är känd. Det ligger en skottsäker väst i baksätet. Jag kör en Hells Angels-medlem och polisen passerar oss just. Det blir tyst i bilen. Efter en stund säger Rick att han glömt den skottsäkra västen i bilen.
Det ligger inte där för att jag har glömt.
Den ligger inte där på grund av att det finns något konkret hot mot honom just nu. Rick Sederholm verkar lugn, stadig. Han är helt klar på vad det är vi gör här. Jag är journalist och intresserad av en kritiserad och omtvistad rättsprocess för länge sedan där han hade en av huvudrollerna. Hells Angels lämnar vi tills vidare där här. Möjligen kommer vi få anledning till att återvända till betydelsen det har att Rick är med i en organisation som bygger på kriminell verksamhet, men då i kommande avsnitt av Spår. Just nu fokuserar både jag och Rick på det möte som vi är på väg till. Han ska träffa Rolle, en person han delade cell med delar av tiden de tillbringade i fängelse efter mordbranden, och en kille som han kanske såg som sin allra bästa vän sommaren 1979, men som han efter fängelset nästan helt tappat kontakten med. Och så Leif Jeppsson, Jeppe. Han som var den ena ägaren av den svarta Plymouth Furyn gänget påstods ha åkt med på brandnatten. Precis som Rolle har Jeppe hela tiden nekat till brottet. Aldrig vikit en millimeter. Erkänt, det har däremot Rick Sederholm gjort. Och även om han sen tog tillbaka erkännandet och menade att han gjorde det för att fria sin bror och för att få ner sitt eget straff, så gjorde hans erkännande under polisförhören att hans två vänner hamnade i en väldigt svår sits. Är de på något sätt förbannade på Rick för det här? Möjligen är det en av sakerna som rör sig i Ricks huvud när han stegar fram till det lilla välordnade mexitegelhuset där Roland Rolle Radyns bor. Men ingen tvekan eller nervositet syns hos Rick när han trycker på ringklockan och väntar.
Så här har inte du varit på ett tag då?
Han har jag träffat sedan 1987.
Hur känns det då?
Det ska bli kul. Han ser ut sådär idag, ja. Hallå, Lennie.
Tjena.
Tjena.
Hallå.
Jag hade känt igen på
sina.
Hallå.
I nästa vecka av Spår.
Advokaterna gjorde inte många knop.
Advokaterna som försvarade raggargänget fått tung kritik.
Men de utgick också, som medier och alla andra, från att de åtalade var skyldiga.
Vittnen fick aldrig chansen att höras.
Ja, men jag fick inte. Jag pratade med hans advokat. Nej, när han bara ristade på huvudet så sa nej.
Hur var det med er mamma? Fick hon vittna?
Ja, hon fick inte vittna.
Och så får vi äntligen kontakt med några av de raggare från Göteborg som åkte i den rosa Cadillacen.
De körde ju mycket på sitt grovvittne, som man kallar hon.
Lotta.
Lotta, ja, precis. Och hon ändrar sig ju helt lite nu, tycker jag.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelän.
Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander.
Projektledare Vianja Lall. Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera Spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson,
under hashtag Raggamordet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.